Eira av Camilla Gripe till Elin Haglund, Jenny Gustafsson och min dotter Isabella som hjälpt till med ordlistan. Kapitel 1. Sara, Eira, Katrina. Eira föddes i ett litet skogstorp utanför en by som hette Mösarud i slutet av 1600-talet. Hennes far och mor var småbrukare och ibland arbetade de som daglönare på det stora godset utanför byn. Eira var den första flickan som föddes i familjen. Hon hade 5 äldre bröder. Dagen efter hennes födelse firade hennes mor Stina in henne i ett förkläde och vandrade genom skogen på väg mot godset. Hon skulle hjälpa till i vårbruket, för det var på våren. Modern tryckte den lilla tättin till sig för att ge henne värme. Det var kyligt i luften. Ungefär halvvägs tog hon rast och gav Eira bröstet. Det var vid en skogssjö som hette Nålaöga. 2 stora fåglar med sträckta halsar svävade sakta ner mot vattnet för att landa i strandkanten en bit bort. De hade långa halsar och ben och långa spetsiga näbbar. De närmade sig varandra i piruetter. Stina kände inte till att de kallades för tranor, men hon hade sett dem innan och visste att de betydde att våren var här på riktigt. Varje vår kom de till Nålaöga, och det kunde betyda att de hörde samman med den farliga näcken som man sa bodde där. Stina täckte för säkerhets skull över det diande barnet med förklädet, fastän fåglarna inte tycktes bry sig om dem. När Eira slutat äta reste sig Stina sakta och fortsatte vandringen. Det var gott att hon fått den lilla till våren, tänkte hon. Livet blev lättare när den ljusa årstiden kom. Det fanns lite större möjligheter för ett spädbarn att överleva då. 2 söner hade hon tidigare fött mitt i vintern och ingen av dem blev ens året. Hon suckade där hon gick. Hon ville så förfärligt gärna att det lilla pyret skulle få leva. Hon hade aldrig fått någon flicka. Det var väl därför det kändes så särskilt den här gången. Men hon fick väl inte hoppas för mycket. Den lilla vägde knappast mer än en halvstor katt. Huden var genomskinligt blåaktig och ansiktet inte större än grötsleven hemma. Det var bara att be till Gud och hoppas att han hörde hennes bön. Stina tog genvägen över en åker som tillhörde godset. Utanför en liten grå backstuga, till hälften ingrävd i en kulle så att bortre väggen var av jord, stannade hon och knackade på den grovt timrade dörren. Stig på, hördes en spröd röst där inifrån. Stina sköt upp den tunga dörren och steg in i det lilla mörka rummet. Det fanns bara en liten fönsterglugg nedanför det stora bordet. Resten av rummet upptogs av spisen. På en av rummets 2 väggfasta bänkar på ömse sidor om fönstret satt en gammal gumma.
Jag visste att du skulle komma, Stina, sa den gamla. Jag satt här och såg för mig hur du tog rast vid Nålaöga. Stig fram så får jag se tösabiten.
Visste mor Alma redan att det blev en tös? Stina gick fram till den gamla och la det lilla knytet försiktigt i hennes knä. Mor Alma vek upp en bit av förklädet och böjde sig över det sovande barnet. Hon såg tankfull på henne och strök med sitt gamla krokiga finger över den lilla vaxbleka kinden.
Tussilullen som liten stackare, viskade hon.
Stina drog efter andan. Oron för den lilla fladdrade till som fågelvingar i bröstet på henne. Mor Alma såg upp och riktade sina klara ögon mot henne. Men hon har en lång väg att vandra. Så mor Alma tror hon går igenom.
Den gamla nickade och Stina andades ut igen.
Det oroliga fladdrandet stillnade av. Det mor Alma sa trodde man, för hon kunde se sånt som ingen annan såg, både framåt och bakåt i tiden. Mor Alma var en avlägsen släkting till Stina. Förutom att hon kunde se saker som var dolda för andra, kunde hon bota krämpor av olika slag. Vår, sommar och höst samlade hon läkeörter och tillredde salvor och olika medikamenter. Stina sträckte sig efter barnet.
Jag måste gå nu, de väntar.
Men mor Alma höll kvar den lilla.
Låt henne stanna här. Ta skålen där uppe på spiskransen. Den är ren.